Här är Radio Tyresö 91,4 MHz som idag ska ha ett program om marknadsföring, varumärkesrelationer och reklam. Och för det ändamålet så har jag bett Kaj Runelund, företagare i Tyresö i just detta ämnesområde, att komma och berätta för oss. Men innan vi tar ämnet så kan väl du berätta lite vem du själv är. Vad du har för bakgrund?
Ja, jag arbetar alltså som varumärkesstrateg och har jobbat med varumärken och marknadskommunikation under i princip i 30 år. Och vad jag gör är att jag brinner för att skapa förståelse för just varumärken och för att förenkla det här med varumärkesprocessen och få en förståelse för hur varumärken fungerar.
Kan du då säga för en lekman, vad är skillnaden mellan varumärke, marknadsföring, reklam? De här begreppen vi hört talas om när företag ska lansera produkter.
Man kan säga att marknadsföring och reklam är ungefär likadant. Det är ju en aktivitet som ett företag, en person, en organisation eller någon gör för att skapa en reaktion hos mig. Och varumärket är den upplevelse som jag har som person av det företaget eller den personen jag möter.
Alltså det var lite grekiska. Den relation, det ordet kan jag förstå. Men vad är det som uppstår då?
För att ha ett varumärke. Eller varumärket uppstår ju i relation till någonting annat. Så att har jag ingen relation med någon, ingen kundrelation eller ingen personlig relation, så har jag ju ingen varumärke. Så att det är ju liksom en interaktiv process mellan, om man nu ska säga det på krångligt språk, mellan en avsändare och en mottagare. Avsändaren i det här fallet kan vara henne som Mauritz eller Volvo eller vem som helst. Mottagaren är ju konsumenten.
Så det här är någonting man bygger upp över tid, kan man säga. Man tar ett äktenskap, det är en relation, men den kanske förändras över tiden beroende på om jag sköter disken eller inte. Alltså, är det lite... Det är en långvarig process. Det är inte bara ett knäpp med fingrarna så har man en relation.
Nej. Ja, det är ju en långvarig relation som precis som du säger, som kan förändras under tiden beroende vad som händer. Dels hos dig och dels hos mig. Alltså saker kan ju förändras.
Om man då jämför igen då med kärleken så är det första ögonblicket ganska viktigt då.
Ja, det är väl därför vi har speed dating. Men vi säger ju att när jag skapar mitt första intryck av en annan person så går det på ungefär högst på 15 sekunder. Och då kan man ju säga att det kan vara lite samma sak i det här då, att jag skapar mig väldigt snabbt ett första intryck och sen så söker jag bekräftelse på att det stämmer.
Marknadsföring handlar ju för mig med mina fördomar om att då skapa den här relationen och får mig att köpa någonting. Och då grubblar jag över det här med, i ekonomisk teori så pratar man om begreppet economic man, alltså det är någon förkortning eller vad vi ska kalla för att beskriva att vi människor gör fria val. Men i vilken mån kan då marknadsföringen påverka oss att göra så att säga ofria val, för oss att köpa sånt som vi kanske inte hade tänkt oss?
Jag tror inte att marknadsföring och reklam påverkar oss att inte göra fria val, utan vi gör hela tiden fria val. Och där utgår vi ju ifrån att det måste finnas ett behov, så att du som konsument har ett behov som du vill uppfylla. Och då finns det en mängd olika produkter eller tjänster som kan uppfylla det här behovet. Och vad reklam och marknadsföringen gör är ju att påvisa att vi finns så att vi kan uppfylla ditt behov. Det finns ju flera klädesmärken, det finns ju flera bilmärken, och då vill ju liksom avsändaren då, Volvo kanske i det här fallet, visa för dig att de har en trygg och säker bil, om det är det som är ditt behov. Men behovet, grundbehovet är ju att du vill transportera dig när det gäller bilar.
Någonstans såg jag att man kan vara i behov av en bil, men jag önskar mig en Rolls Royce. Alltså, hur uppstår det där då? Alltså, det finns ett behov i botten som jag vill tillfredsställa, men jag kan ju få önskemål. Är det marknadsföringen är till för?
Ja, det finns ju, om du nu vill ha en bil så finns det ju en massa olika bilmärken. Och när, ur ett varumärkesperspektiv, så står ju de här olika bilmärkena för olika saker. Alltså man kan säga att till exempel att Volvo är en trygg och säker bil. BMW pratar om sin teknik och sin prestanda. Och då gäller det ju för de här olika bilmärkena att attrahera dig utifrån det som de vill visa.
Men då, kan man då inte säga att marknadsföringsmänniskor förstår eller tror sig veta att människor är rätt fåfänga? Alltså man spelar på människors fåfänga. Just det att jag hellre vill ha en Rolls Royce än en östtysk Trabant.
Då kommer vi ju in på en annan aspekt när det gäller varumärken, och det är ju att vi väljer ju varumärken för att uttrycka oss själva. Och då säger man att det finns tre saker vi vill uttrycka med det vi köper. Vi vill visa vem vi är, eller vi vill visa vem vi vill vara. Den tredje aspekten är att vi går med på någonting som vi förväntas vara. Och då hjälper ju varumärkena till för att profilera oss som människor och ge den bilden som jag vill uttrycka till min omgivning. Om du kommer i en Trabant så sänder du ju helt andra signaler till din omgivning än om du kommer i en Rolls Royce.
Ja, det var lite så jag tänkte. Folk ska tycka att jag är nog rätt så häftig om jag kommer i en Rolls Royce, men inte, det blir inte samma höga tankar om min person om jag kommer i en Trabant.
Jag tror inte du kan säga så. Om du kommer i en Trabant, då kanske du framstår som en intressant person som har gjort ett medvetet val och åker i en bil som är väldigt retro. Ja. Medan om du kommer i en Rolls Royce så kanske folk ser på dig som en uppkomling.
Ja, man får vara försiktig i sina val, även om de är fria.
Ja, alltså just utifrån varumärkesperspektivet så handlar det ju om att göra medvetna val. Alltså du får ju fundera på vilka signaler vill jag sända. Och vad sänder jag för signaler om jag köper en Trabant, eller vad sänder jag för signaler om jag köper en Rolls Royce? Om vi nu ska ta ytterligheterna.
Ja, men de blir enklare då ur pedagogisk synpunkt.
Och det blir ännu mer krångligt om du har både en Trabant och en Rolls Royce.
Om jag får vara lite krass då, den här byggandet av varumärke. Hur mycket pengar spenderar organisationer och företag på att bygga sitt varumärke om året här i Sverige?
Det finns ju någonting som heter den stora reklamkakan, som där man mäter hur mycket företag och organisationer lägger ner, alltså dels i media, hur mycket man lägger ner på internet, hur mycket man lägger ner i tv, hur mycket man gör direktreklam för, hur mycket man lägger ner på mässor och så vidare. Och den stora reklamkakan i Sverige är nästan 70 miljarder. Sen säger man att det finns ett mörkertal som är i princip lika stort. Fast det har man inte mätt fram, utan det blir mer en känsla eller tyckande. Så i så fall så skulle det vara att vi lägger ner närmare 150 miljarder.
Vad skulle mörkertalet bestå av? Alltså okunnighet, eller är det andra kanaler som är svåra att mäta? Eller?
Vad man mäter, det är ju alltså de reklaminvesteringar som syns och som ofta större organisationer gör. Man tittar ju till exempel på vilka är Sveriges 20 största annonsörer. Och där leder ICA. De lägger ner nästan 1 miljard om året i reklam och marknadsföring. Men sen finns det ju massa småföretag och det finns massa mörkertal. Det finns företagare massa i Bollmorahallen. Det finns profilkläder som mindre företag och sånt gör. Och det tror man att, alltså ja, det mörkertalet motsvarar de andra. Att det är ungefär lika stort.
Men då i min värld då, så blir det, man måste ju tro någonstans att man kastar ju inte pengarna, utan man måste ju tro att det här funkar också. Alltså ja, att man vänder sig till mitt företag därför att jag har gjort den här reklamen.
Ja.
Jag är apropå det här med fria val, menar jag. Det är det jag är lite ute efter. Men vi kan vara medvetna konsumenter också. En annan sån här då, varför ser jag ingen marknadsföring från reklambyråer?
Jag skulle säga att det kan ju, eller när vi jobbar med marknadsföring så måste vi ju alltså på något sätt bestämma oss för vilka våra kunder är. För vi kan inte marknadsföra allting till alla. Och reklambyråer, de marknadsför sig ju mot marknadschefer, kommunikationschefer, ledningsgrupper på svenska organisationer. Och där finns det ju speciella kanaler. Det finns ju till exempel tidningar som är för reklambyråbranschen, som är Dagens Media och och Resumé. Och då är ju frågan, läser du de tidningarna?
Nej, men jag har varit med i kommersiella organisationer, i ledningsgrupper i nästan hela mitt liv. Drivit eget företag också. Och jag har aldrig stött på någon reklam för reklambyråer. Men jag har inte heller aktivt sökt, så ska jag säga.
Nej, precis. Där ser man ju också att mottagaren är ju väldigt viktig i den här relationen. Att om jag har ett behov, då börjar jag ju söka efter information för att tillfredsställa det här behovet. Sen finns det ju en annan sak som marknadsför svenska reklambranschen, och det är ju den här stora tävlingen som heter Guldägget, där man premierar det som man tycker är den bästa svenska reklamen under året.
Nu får inte du bli på mig, men jag känner mer och mer att det här låter som ett husförhör, ungefär som att ni är de onda som plackar på saker och ting. Men jag frågar mest utifrån nyfikenhet. Varför är det på detta viset? En annan sån här då fördom, det är, nu kanske någon blir arg på mig där bland lyssnarna också, när jag åker på utlandsresa så kan jag säga så här, att alla vi män har den uppfattningen. Det nästan det första kvinnan ska göra, det är att gå ut och titta vad som finns i affärerna på resmålet. Alltså de vill ut och shoppa. Och män är inte så, oftast inte så förtjust att åka till IKEA och såna här saker. Alltså, män är lite mer vrånga när det gäller shopping. Finns det några undersökningar som stärker min tro, eller är det bara jag som är fördomsfull?
Det beror ju på vad man lägger in i perspektiv att shoppa. Det har ju gjorts undersökningar på det där under åren. Och vad som visar sig nu är att de yngre männen är mer benägna att shoppa på det som du då kallar kvinnors vis. Alltså gå omkring affärer, titta i flera affärer, prova flera olika saker. Och det blir mer en social företeelse, för då går man några stycken och shoppar tillsammans.
Eller tittar.
Men vad man också ser är ju att män shoppar också, fast våra konsumtionsmönster gör att män shoppar andra saker. Män till exempel shoppar mera tekniksaker. Då kan man gå i en affär och titta länge. Det är väldigt många män som går på båtmässan och tittar och kollar och jämför och provar. Så att vi shoppar olika saker på olika sätt. Men om man just ska ta kläder, så anses väl männen vara mera effektiva där. En man går in i en affär och köper det han ska ha.
Men kan du ge mig lite rätt om på resande fot när man åker? Ja, då vill... Men det kanske är det att det är mest sådana kvinnogrejer som finns synligt ute på gatan. Alltså man åker ju inte till Paris precis när det är en båtmässa, utan det slumpar sig nog lite när som helst på året. Och då finns inte båtmässan där.
Ja, men jag tror att, eller de undersökningar visar ju att alltså, kvinnor tycker om att shoppa, men dels så är ju det att köpa saker, men det är också en social företeelse. Kvinnan går ju inte själv och shoppar, utan då går man två stycken eller tre stycken, och då blir det liksom ett socialt möte.
Ja, vi går till puben och hinkar bira.
Så det... skulle man ju kunna uttrycka det, ja. Du shoppar öl istället.
Jag shoppar öl. Jag är ju lite nått den åldern som man sett ett plus efter. Och om jag då tittar bakåt, så vill jag påstå att för sådär 30-40 år sedan, någonting sånt, så upplever jag att reklamen, marknadsföringen, var mer faktabaserad. Det var pris och prestanda. Ungefär båtmässa. Man går bara och tittar på en produkt och så får man ett produktblad. Nu är det, om jag tar tv-reklamen, som inte fanns på den tiden, då är det dansande bilar och telefonbolag som försöker spela James Bond och såna här saker. Finns ingenting som gör att jag begriper om den här produkten är bra eller dålig. Är det något sån här undermedvetet som tränger in i mitt huvud, eller är jag som inte bara fattar?
Ja, men man kan väl säga, idag så har vi så otroligt många val. Alltså om vi ska välja telebolag eller om vi ska köpa kläder eller om vi ska köpa en tv eller vad vi nu ska göra, så har vi så otroligt många val att göra. Och de flesta produkterna inom en viss, alltså om vi tar tv-apparater, de har ungefär samma tekniska specifikationer. Sen kan det variera i pris. Och då är det faktiskt så att varumärket hjälper oss att välja, för annars skulle vi bli tokiga. Om du går in på Prisjakt och trycker på att du ska köpa en platt-tv, så skulle jag tro att du får upp 1000 olika tv-apparater. Och det är en omöjlighet för oss att jämföra. Och det är då, alltså när vår rationella hjärnhalva kollapsar, vi kan inte jämföra 1000 tv-apparater, då kommer den andra hjärnhalvan, alltså den emotionella hjärnhalvan in och hjälper oss att sortera. Och det är här varumärke, reklam och marknadsföring kommer in. Därför att då går vi över på mera saker som är känslor. Alltså vad känner jag för ett speciellt märke? Eller vill jag ha en röd tv? Eller vad det nu kan vara. Så att det är lite distinktionen. Om inte folk känner till att vi har ett pris eller vad vår produkt står för, då måste vi ju göra reklam för produktfakta. Men sen i nästa steg, då måste vi appellera till känslorna för att få kunden att välja oss.
Då ska jag säga till lyssnarna att jag samtalar med Kaj Runelund om varumärke och marknadsföring. Då, när vi tar det här undermedvetna, som jag i alla fall var inne på, då var det kanske är en skröna, och det är det du ska hjälpa mig med nu att reda ut. Man sa så här att Coca-Cola var väldigt fiffiga. De hade klippt in i en spelfilm små jättekorta snuttar som alltså, jag hann egentligen inte uppfatta dem att de var där. Men de gick in i mitt undermedvetna, så att i en paus när man bytte filmrulle, det här är många år sedan, alltså när en film kanske var 2-3 rullar och det blev paus mellan, så ökade då Coca-Cola-försäljningen i pausen. Alltså när man gick ut och tog popcorn och Coca-Cola. Hur sant är det där?
Nej, det är en skröna. Det var ett amerikanskt undersökningsföretag som på slutet av 50-talet, det gick inte så bra för dem, så att då var de tvungna att hitta på något så att de fick uppmärksamhet. Och då sa de just det, att de hade mätt att på en biograf så sände de korta budskap om Coca-Cola och om popcorn. Och sen hävdade de att i pausen så ökade popcorn- och Coca-Cola-försäljningen. Men det är en skröna och är inte sant, utan de gick ut och tog tillbaka det. Men sen har det levt som en sån här allmän sanning.
Ja, det är ju en bra story.
Ja, det är en jättebra story.
Det är då så man bygger varumärken kanske.
Ja, men nu var den ju osann, så då blir det ju inte ett sant varumärke.
Så det ska man undvika.
Ja, framförallt om man är marknadsförare, så kanske man inte ska gå ut och tala om att man har gjort, att man har ljugit om en marknadsundersökning.
Du var inne på känslor förut och att vi måste vända oss till dem. Och då hade jag en fråga egentligen om känslor, men då får jag väl säga som ett påstående istället. För när jag tittat lite på det här med marknadsföring, så kom jag en bok som heter Propaganda. Jag tror han heter Bernays, eller jag vet inte hur han uttalar sig. Som någon gång på 20-talet skrev en bok om, vad ska vi kalla, marknadsföring. Alltså hur man ska gå tillväga. Och han menade väldigt tydligt att det handlade om att gå bort från fakta och använda sig av, spela på folks känslor. Och det lär var som, det nu är en skrön också, att Goebbels, Hitlers propagandaminister, hade det som sin husbibel. Att spela på känslor. Är det så kanske att vi kan bortse från den rationella hjärnan? Är det kostnadseffektivare att spela på känslor? Jag tänker då också på en ganska modern företeelse. Ett kosmetikaföretag som alltid avslutar sin snutt i tv med "Because you're worth it." Därför att du är värd det. Inte fakta, rationellt, utan bara känslor. Mm. Är det kostnadseffektivare?
Jag tror inte man kan svara ja eller nej på den frågan. Utan det är ju, alltså om kunden i det här fallet ska ha en positiv upplevelse utav mitt företag eller min produkt, så måste ju, alltså produkten måste ju fungera. Det är ju ingen som köper någonting som inte fungerar två gånger. Vi kan få någon att köpa en gång. Men om vi då pratar om det som vi pratade om i början, att vi vill ha en långvarig relation med våra kunder eller i vårt äktenskap, då måste ju liksom det som jag erbjuder, det måste ju på något sätt vara på sant. Och det är ju grundkontraktet är ju att det jag erbjuder fungerar och tillfredsställer det behovet som du har. Sen så kan du ju göra, alltså kan ju olika produkter göra det på olika sätt, och det är ju då känslorna kommer in. Att du tycker bättre om någonting istället i förhållande till någonting annat. Men grundkontraktet och egenskaperna måste ju vara samma sak. Men sen om vi ska nå fram till människor, då måste vi spela på känslor. För att det ger ju en bättre, alltså för att nå igenom allt det här reklambruset som finns. Det är ingen som vill se på tv-reklam då, säger vi. 10 efter varandra och säger, ja men vi säljer det här, det kostar 29,90. Vi säljer det här, det kostar 39,90. Utan om vi går in där och spelar mera på känslor och vad produkten egentligen gör. Det var ju en kosmetikatillverkare som uttryckte det där på ett ganska bra sätt. Han sa, i fabrikerna tillverkar vi smink. I butikerna säljer vi förhoppningar.
Jag gillar det. Ett annat begrepp, här hoppar vi, som finns inom marknadsföringen. Det är ordet kvalitet. Det jag skulle vilja säga, det jag kan se i grönsaksdisken, till exempel, första kvalitet, och så står det inget mer. Och då undrar jag, vad är första kvalitet? Eller det kan stå i någon sån här bruksanvisning eller produktblad, gjort med råvaror av högsta kvalitet. Vad betyder ordet kvalitet? Alltså jag förstår att det uppfattas positivt, men betyder det någonting egentligen?
Kvalitet är väl en upplevelse hos dig om en produkt. Alltså olika människor kan ju tycka att olika produkter har hög eller låg kvalitet beroende dels på deras erfarenheter eller alltså utifrån tyckande. Men sen har vi väl då en kvalitetsstämpel, man säger det här är en kvalitetsbil eller det här är en kvalitetsvara. Och då när det är i samband med ordet kvalitet så förväntar man sig väl att den varan ska ha ett högre pris. Så det är väl det man appellerar till i grönsaksdisken då.
Men jag har ju inte blivit ett dugg klokare om det står första kvalitet.
Nej, men då har vi väl, alltså vad avsändaren eller butiken i det här fallet har missat då är ju att förklara för dig vad första kvalitet innebär. Alltså när vi pratar marknadskommunikation, reklam, varumärken, så bygger det på tre grundstenar. Den första grundstenen är ju kunskap. Du måste ju veta dels att företaget finns. Du måste känna till deras produkter och veta på ett ungefär vad de utför. När vi kommer till nästa steg då har vi attityd. Alltså när jag vet någonting, då kan jag tycka någonting. I det här fallet så vet ju inte du vad första kvalitet står för, och då kan du inte tycka. Och det tredje steget är att vi vill skapa ett beteende. Alltså om jag informerar dig om att första kvalitet innebär det här, det är ekologiskt kravmärkt odlat. De gurkorna har mycket mera space än de andra gurkorna. Då kommer du skaffa en uppfattning om det. Jaha, är det värt de här pengarna? Eller är det inte värt de här extra pengarna som den här kvaliteten kostar? Och då kommer vi till att du bestämmer dig för om du ska köpa eller inte köpa. Och då är vi på beteendet.
Kan man säga då så här, ungefär det du var inne på tidigare, att med min marknadsföring eller med mitt alltså du säger avsändare, nu är företaget. Med min marknadsföring, med de varor jag får ut på marknaden som kanske används, så skapar jag en förväntan på mina produkter. Och sen går jag och köper det där för att jag, grannen kanske har sagt, eller jag upplever så via reklamen, då har jag förväntningar. Motsvarar man förväntningarna, då är det bra kvalitet. Motsvarar jag inte förväntningarna, då är det dålig kvalitet.
Ja, det kan man ju säga. Och man kan ju titta på, men det är alltså kvalitet och kvalitet. Man kan inte, IKEA tycker jag är ett bra exempel på kvalitet. Alltså hur upplever kunderna IKEAs kvalitet? Ja, det är ju inte toppkvalitet. Alltså det är ju inte handgjorda möbler någonstans, men ändå så tycker vi liksom att när vi jämför det vi får på IKEA i förhållande till det pris vi betalar, så upplever vi att det är en bra kvalitet.
Det motsvarar förväntningarna vi har på IKEA.
Ja, exakt.
Och då blir det hygglig kvalitet på IKEAs grejer.
Ja.
Utifrån förväntningarna.
Utifrån förväntningarna och utifrån vad du vill ha utifrån din upplevelse. Sen finns det ju naturligtvis de som aldrig skulle kunna tänka sig att handla på IKEA. Därför att den kvaliteten som de har inte motsvarar deras uppfattning om en bra kvalitet.
Så, men då kan man säga att ordet kvalitet är egentligen väldigt subjektivt. Det är min. Alltså, så att ha en skylt första kvalitet, det är ju egentligen ett nonsensskylt.
Ja, så blir det ju. Om man inte har olika kvalitets...
Nej, det är bara, första kvalitet. Ja. Där. Jag kan inte köpa andra kvalitet.
Nej.
Jag ska få intryck av att alla de här grönsakerna som är där är av högsta kvalitet.
Men där får vi ju liksom ett kontraktsbrott då, kan man säga. Att du uppfattar inte att det är första kvalitet och alltså är du inte beredd att betala mer om det nu är det de vill. Eller också kanske de bara säger att alla deras grönsaker är första kvalitet. Då undrar man ju vem är det som har andra kvaliteten då?
Det är ju valår i år. Och då undrar jag så här då, utifrån dina erfarenheter. Vi får ju från partierna det vi kallar valmanifest. Alltså, det här ska vi göra för att göra Sverige bättre, eller EU bättre. Vad finns det för koppling där? Alltså, jag kan ju läsa det där. Men min tillit till de här löftena är ju ganska låg. Alltså, för att få en röst, vad ska partierna göra? Bygga varumärken eller komma ut med valmanifest eller en kombination?
Ja, det är ju egentligen ingen skillnad. Alltså valmanifestet eller partiprogrammet då, det är ju grunden för partiet. Alltså det är ju produktegenskaperna i det här fallet. Och egentligen, alltså tittar man på partierna så vill de väl i mångt och mycket samma sak.
Ett bättre Sverige.
Ja, eller om man tar ner på en konkretare nivå så är det ju inget parti som vill ha högre arbetslöshet, utan alla säger ju att vi ska minska arbetslösheten. Sen när det kommer till valet då finns det ju olika vägar som de olika partierna har tagit som de tycker är den smartaste vägen för att minska arbetslösheten. Och det är ju det som skiljer. Och jag tänkte på det när du ställde frågan, så tänkte jag på, jag undrar hur många som går och röstar, eller hur många utav dem som går och röstar som har läst partiprogrammet. Och då blir det ju så att då spelar ju varumärket, alltså känslan, en väldigt stor roll. Och pratar vi i alltså partier, då måste vi prata politiker. Och här tror jag, alltså här kommer vi in på något som kallas för personligt varumärke. Alltså hur trovärdig är den förespråkaren för det parti som jag tittar på? Här går vi ju nästan över från att prata liksom det generella varumärket eller organisationsvarumärket till personligt varumärke. Det är ju därför partiledarna blir ju så otroligt viktiga utifrån trovärdighet och utifrån visionen. Kan vi genomföra den politiken som vi föreslår i vårt manifest eller i vårt program? Det är ju det som avgör. Alltså förväntan på framtiden. Det är ju det som gör att vi röstar på ett parti. Jag tror att det blir bättre med det här partiet än vad det har varit innan. Och jag tror att det partiet gör det bättre än det andra partiet. Om vi nu inte ska nämna några partinamn.
Nej, vi ska vara neutrala.
Ja, självklart.
Ja. Då ska jag avsluta med en liten vädjan eller om en tjänst. Jag menar, om du nu upplevs ha skött det bra så kanske det här inslaget är reklam för dig. Och då hjälper jag ju till på vår lokala radio. Har du något tips på vad vi på radion ska göra för att höja vårt anseende? Alltså varumärkesjobb när det gäller oss närradion. Vad ska vi göra?
Du menar Tyresö?
Ja, Tyresö. Ja.
Tyresö
radio. Det finns bara en radio.
Det finns bara en radio, ja. Ja, frågan är ju liksom, ja, vad kan vi göra då för att attrahera våra lyssnare mera? Och då ett av de bästa grejerna man kan göra, det är ju att gå ut och fråga lyssnarna. Alltså skapa en dialog. Som vi sa förut så uppstår ju varumärket i relation. Och varumärket Tyresö då, Tyresö Radio, är ju relationen med era lyssnare. Och öka då relationen och dialogen med lyssnarna gör ju att ni stärker varumärket. Då upplevs ju ni alltså som att inte bara det att ni gör program till lyssnarna, utan ni lyssnar även på lyssnarna. Och då kan ju de vara med och påverka kanske. om vilka inslag ni ska ha. Ni skulle ju också kunna ha att man får kommentera de programmen som ni lägger ut. Ställa ytterligare frågor eller tycka eller få igång diskussioner utifrån olika ämnen.
Men det kan ju vara riskfyllt, för då kanske vi höjer förväntningarna och då måste jag skärpa till mig.
Ja, jo, men det är ju faran. Så. Men å andra sidan så det är ju det som vi har fått nu med det som man allmänt kallar för sociala medier. Det är att det är mycket enklare att skapa den här relationen med kunden eller i ett fall med lyssnaren. Och dialogen kan vara mycket snabb. Det ser vi ju då, nu går ju inte det här direkt sent, men hade det här gått direkt sent så hade man ju kunnat lagt upp så att lyssnarna direkt får kommentera vad som sägs hela tiden och komma med frågor. Ja, vi förstod inte det riktigt, kan du förklara det lite mer? Så att det blir ju en mycket, mycket, alltså ju större interaktion ni får med lyssnarna, desto mer trogna lyssnare får ni ju, och jag tror ju också då att ni får fler lyssnare.
Då ska du få en chans. Är det någonting jag har glömt nu i det här husförhöret?
Ja, varumärke. Om man tar varumärken som företeelse så är det så otroligt stort och brett. Så att det finns så otroligt många aspekter på det. Så att det är ju massa sidor vi inte har tagit upp utifrån ett varumärkesperspektiv. Så där. Så att,
intresserade lyssnare får ta kontakt med Kai Runelund.
Ja, de kanske kan skicka ett mejl till radion så kan du,
ja.
Så kan du vidarebefordra det, så får du, ja, lyssnarkontakt.
Ja. Då tackar jag dig, Kai, och så får jag önska dig lycka till med varumärkesbyggandet, varumärkesrelation. Mm. Och så får väl jag lycka till med vårt arbete för att förbättra interaktioner med lyssnarna.
Mm, tack. Tack för att du fick komma hit.